Det är fredagen den 25 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det har hunnit bli sent i november och det övergivna Muminhuset fylls av vinddrivna existenser på väg bort från något de inte kan förklara. Och på väg till något de inte kan förstå. Alla har de mist något och alla är de utlämnade åt varandra. Muminfamiljen befinner sig i yttersta havsbandet. Där pappan försöker återta en förlorad manlighet och återvinna en förlorad auktoritet. Där mumintrollet långsamt och sömngångaraktigt tumlar in i puberteten. Och där mamman bara som vanligt vill göra det trevligt för alla. Det hade hunnit bli 1970-tal när Tove skrev den där boken. Och 1940-talets sällsamma barnboksfigurer var sedan länge borta. Ersätta med vuxna och djupt existentiella arketyper var psykologi och öden vandrat långt bort från barnkammarens trygga sagostunder. 1970-talet erbjöd också för världen nya och växande skiften och skilda öden. Masker föll av och nya togs på. Efterkrigstidens gyllene era, rekordårens Le Trente Glorieuse, gick mot sitt slut. Plötsligt sinade oljan i villapannorna, mjölken blev dyrare för varje dag. Och miljonprogrammet stod plötsligt där i all sin betongkalla socialrealistiska verklighet. Det svartvita tramsandet från Hyland och Andy Pandy ersattes med dokumentära färgbilder från en värld som trädde sig på utifrån i form av nya och främmande begrepp som Biafra och Kampuchea, så småningom Beirut och Etiopien. De svenska varven och tekoindustrin slog in i en vägg av global konkurrens och det svenska folkhemmet drabbades av knarrande trappor och slitna vindskivor som behövde bytas ut i takt med en allt munnare himmel över skymningslandet. Men världen gick förstås vidare från en november till en annan och ännu ett decennium gjorde entré med sin egen rytm och sin egen syntax. En värld där juppis springer och de första mobilerna ringer. En värld där vintrarna blir kalla, där Kjell Olof lovar allt till alla och där ropen skalla om att korta kavajer, de är riktigt balla. Becquereldropparna duggar, Ebbe buggar och det blir krig bland juggar. Muren faller, alla har sitt eget lokets skvaller och Mandela slipper skaka galler. Man och så sätter man, påletter man, lär sig Seinfeld-skämten, sappar sen till TV1000-flämten. Surjämten röstar nej i EG-valet och 90-talet kom med mediaskvalet. En ny epok med nya bråk. Nya tider, nya strider. Svenskan börjar ge ut tabloider. Plan in i World Trade Center. Lägre räntor. Alla skribenter ska plötsligt blogga. Utom Mattias för han börjar jogga. Nya moderater med gamla later. The Great Recession. Microaggression. Self-expression. En ny period. Men man stoppar aldrig foten ner i samma flod. Det tog ett tag men vi har kommit fram till denna dag. Jag ska sluta rimma. För en timma framåt. Ska det till vår allas lycka vara dags att börja tycka. Vi ska skilja ont från gott, stort från smått, fult från flott, kokt från rått och rött från blått. Vi ska sortera rätt från fel, det äkta ifrån spel, alfahannen ifrån insel. Välkomna till veckans fredagspanel. Kollegorna vid min sida, de heter Paulina, Mattias och Peter. Välkomna!
Tack!
Tack så mycket!
Du är uppe i varv, Nils Åsling.
Ja, verkligen.
Paulina, hur är läget med dig?
Mm. Det är bra, tack. Jag har precis läst Sent i november som vi pratade om med stor behållning.
Just det. Och
var kanske därför du kom in på den, för att vi pratade
kanske
om det.
Därför. Visst var det intressant att Toves varma sagor övergick i sånt märkligt pekoral, liksom omärkligt på något sätt. Alltså. Det är jag väldigt stolt över.
Pekoral, var det det? Det, kanske det är mer än vad jag förstår i så fall. Jag tyckte den var bra på ett annat typ av sätt.
Det. Eller vad man säger. Välkommen i alla fall, Paulina.
Tack så mycket.
Välkommen du också, Peter. Det är alltid ett nöje att ha dig här.
Hur
har Gotland klarat snöfallet?
Jo, men vi kom ganska lindrigt undan faktiskt. Så att,
och snöröjningen, har den skötts?
Ja, alltså jag bor ju i Visby innerstad. Där sköts den aldrig. Där det är liksom. Och vi saltar ju, vi är ju så ståndaktiga på Gotland, så vi saltar ju inte, utan ju sandar ju bara. Mm. Och den blåser ju bort på en kvart. Så
att, men det går väl inte att snöröja Visby innerstad, för då snöröjer man väl bort hela stan, liksom, känns det som.
Ja, nej, men då skulle man väl salta i så fall. Mm. Alltså, hela Visby innerstad lutar ju typ 15 grader, så att liksom ishalka och 15 graders lutning, det är ingen bra kombo.
Man ställer sig vid Österport och helt plötsligt är man ner i hamnen utan att ha tagit ett enda steg, helt enkelt.
Ungefär så.
Det är som Almedalen.
Mattias, slutligen, hur är läget med dig?
Jo då, jag tror det är bra. Mm.
Du, hur löser du löpningen nu när det kommer så mycket snö i spåren?
Ja, det är lugnt, jag är väldigt långsam.
Okay.
Men jag har tagit mina första stapplande steg, så det har löst sig hittills. Och jag gillar ju verkligen snö som underlag, så det är bara bra. Det är skonsamt och fint mot leder och annat.
Mot gubbvaden. Hörrni, vi ska gå rätt på veckans ämnen. Och då ska vi faktiskt börja med att återigen ta upp fotbolls-VM. Vi diskuterade ju ämnet ganska rejält redan förra veckan. Men den diskussionen måste ha satt myror i huvudet på dig, Peter. För du har tänkt vidare och det har blivit en text av det hela också. Låt oss slippa politisk knattefotboll är rubriken på den. Vem är det som spelar politisk knattefotboll, tycker du?
Ja, det är väl de politiker och FIFA-pampar som har gjort... försöker göra fotbolls-VM till någon slags arena för politiska manifestationer. Jag tycker mest att det bara blir pinsamt.
Fast är det väl, de har ju också förbjudit en del politiska manifestationer. Man skulle få gult kort för vissa politiska manifestationer. Så det är väl lite olika vad som tillåts.
Ja, eller nu... Där de tvistar väl, det lärde om man skulle få gult kort för de här politiska manifestationerna. Men alltså, så här, jag tycker att diskussionen om huruvida diktaturer ska få genomföra världsmästerskap eller liksom stora idrottstävlingar, den är viktig att föra, men när den frågan är avgjord, ja, då, alltså den, jag tycker den diskussionen, den får man liksom betrakta som avslutad när idrottsevenemang startar, och kan man inte acceptera det beslut som fattats, ja, men då får man väl stanna hemma.
Okej, men det låter som du tycker det är lite fånigt att åka till Qatar och spela VM, men då ändå ta på sig att protestera med någon armbindel eller sådär, det är en lite...
Ja, fast nu var ju grejen att det gjordes ju inte det heller, utan så här, man sa att man skulle protestera mot eller i det här fallet har det ju handlat om det här One Love-kaptensbinden som då ska vara någon slags protest mot bristen på hbtq-rättigheter i värdlandet Qatar. Men inför hotet om att få ett gult kort så har då de här lagkaptenerna ett antal lag valt att avstå. Och det liksom illustrerar väl liksom hur ryggradslöst det ofta blir när fotbollsspelare ska ge sig in i politiken. Mm.
Jag tänker nästan att det illustrerar någonting ännu större. Det är det så fort några som egentligen inte är politiker, må det vara företag eller organisationer eller idrotter då, ska ge sig in i politiken. För att politik innebär ju konflikt, annars är det så att säga inte politik, då är det någonting annat. Men man vill gärna vara med i politiken när det erbjuder fördelar eller när alla är överens eller när det inte är politik. Men så fort det bränner till lite, då blir det jobbigt och besvärligt och man är inte alls hemma. Tänker jag att det här gäller fler än bara fotbollsspelare som tvekar om kaptensbinden. Förstår du vad jag menar?
Ja, men så är det ju inte bara när fotbollsspelare ger sig in i politiken. Det är ju så när liksom organisationer eller företag ska visa socialt engagemang eller ta ställning. Att det är ju inte några politiska ställningstaganden de gör. För precis som du säger, att ta ställning, det är ju att ta konflikt. Men de backar ju nästan undantagslöst undan så fort det blir en konflikt.
Jo, men det håller jag med om. Det är ju symptomatiskt. Nu har det ändå gått en vecka av det här VM:et snart. Jag såg att en väldigt stor andel av svenskarna hade tänkt att tv-publiken faktiskt inte tittar på VM. Nu vet vi inte om det är sant, för jag tror inte vi har fått några tittarsiffror än. Men det är i alla fall vad man påstod sig göra före VM. Jag tror att det var så att ungefär 20% av svenskarna, av alla svenskar, hade tänkt titta på fotbolls-VM men avstod på grund av värdlandet. Jag tror att väldigt många av dem säger så. De vill egentligen titta för att det är november, för att Sverige inte är med i alla fall. Men det är i alla fall vad man säger. Peter, tycker du, är det en förvånansvärt stor grupp eller är det vad man kan tänka sig?
Ja, precis som du säger. Jag tvivlar kanske på att den gruppen är så stor. När man en gång har jobbat på en kvällstidning, då vet man hur stor skillnad det är på vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. Ingen läser kvällstidningar och ändå så hade vi jättemycket läsare.
Ändå tog ni fick ni lön varje månad.
Ja, precis. Mycket, mycket ja. Märkligt. Men alltså jag tycker att jag förstår det ställningstagandet. Och jag känner så jag själv sett några matcher. Jag tycker ju hela inramningen är ju rätt. Qatar är ju ett olämpligt värdland på flera olika sätt. Men och det som ju inte minst gör det tråkigt nu när turneringen har startat är ju liksom att det märks så tydligt att det inte finns liksom några fotbollstraditioner eller någon fotbollskultur. Det är ganska avslaget. Mm.
Mattias, när du läste Peters text, vad tänkte du?
Jo, men Peter har ju en väldigt god poäng. Det blir ju lätt pajigt med politiska manifestationer. Och det finns ett värde i, alltså precis som vi har FN till exempel, så vi kan klaga hur mycket på som helst av goda skäl, så finns det ett värde i att där förs en dialog över olika styresskick och liknande, och på samma sätt att man förenas kring idrottstävlingar och annat också. Oavsett styresskick och liknande, det finns värden i det som det förvisso går att plocka väldigt lätta moraliska poänger på att vända sig emot. Sen ska man komplicera det lite, så finns det ju ändå ett par, inte minst i fotbollen, man har, det är inte uppifrån grejer förvisso, men om man tar läktarkulturens utveckling vad gäller rasismen, så har ju den fått bort från läktare. Och det är väl det man bygger på lite grann. Det var ganska sent i processen som officiella organisationer ställde sig bakom de här kampanjerna och utvidgade det och liknande. Och det är ju sånt, och det är ju där vi är med mycket av identitetspolitik, att man ser det inte riktigt som politik, att det är självklart att människor ska kunna vara välkomna både på plan och på läktaren oavsett vilken hudfärg du har, och att det liksom, man rensar ut den typen av rätt vidriga ramsor och så vidare som var, men det, och jag tror att de flesta som kommer med ett armband idag med liksom olika sexuell läggning är för att det här anses så självklart att det inte är politik.
Fast i Qatar är det politik är det i högsta politik. Grad.
I Qatar är det ju politik i högsta grad, men det är snarare förförståelsen att det här borde vara självklart, så därför gör vi det. Det går att sympatisera och förstå den hållningen, även om det ofta blir pajigt när den ska manifesteras.
Jag tänker till på det du säger om rasismen. Du och jag som då såg allsvenska fotbollsläktare både på 90-talet och tillbaka på 80-talet vet ju att rasism var ju någonting som florerade ganska oemotsagt där på ett sätt som idag, ja, det var väldigt rått och väldigt obehagligt. Nu har ju faktiskt en del lyft fram just fotbollen och läktarkultur som något form av, ja, helt enkelt antirasistisk praktik, där liksom alla får vara med så länge man håller på laget och alla spelarna gillar man så länge de spelar i ens lag, och där hudfärg, ursprung och annan bakgrund helt enkelt inte har någon plats. Den aspekten finns ju också, tänker jag.
Ja, det var lite den jag försökte
ja,
ta upp.
Ja, exakt. Det var jag som plockade upp den. Nej, men så är det ju att liksom, sen så, och det här skedde ju innan UEFA började med sitt, eller om det var FIFA, säger nej till rasism och sån, de här reklamfilmerna som kom senare.
Ja, men det var till exempel, alltså ryska lag har ju dömts till böter, och jag tror även i Spanien och Italien där det har förekommit rasistiska ramsor, att man nu har sanktioner mot sånt beteende på läktaren. Då straffas laget, precis som om du när du skjuter av för mycket raketer och annat.
Nu ska jag bara säga, för ifall jag har en gammal polare som lyssnar på det här, så kommer de tänka för sig själv, nu låter Andy som någon person som gick på fotboll. Jag gick på en match varannat år ungefär, men i alla fall.
Ja, du är ju djurgårdare.
Jesper, det där klipper vi bort. Paulina, har du någonting att lägga till kring det här? Så att säga, stora frågan, när politiken görs, när så att säga aktörer som egentligen inte är bekväma med att vara politiska ändå ska ge sig in i politiken?
Nej, men det finns så mycket kring det där om hur... det störde mig väldigt mycket att se hur det engelska landslaget gick ner på knä inför matchen med det iranska laget. Utan ett ord om hur, det här är ju en protest mot polisvåld, och utan ett ord om vad iransk polis ägnar sig åt precis just nu när man möter demonstranter. Så det tyckte jag var direkt stötande. Men sen så är det ju, det är som ni säger, det är ju när frågor blir okontroversiella som alla förväntas ha en armbindel. Där är det ju intressant att Luka Modric har ju till exempel vägrat av katolska skäl. Alltså kroaterna har ju inte det här.
Men jag fattar inte riktigt att det engelska landslaget gick ner på knä. Menar du att de borde samtidigt ha protesterat mot vad som sker i Iran? Eller vad tänker du?
Nej, men det här med att gå ner på knä i protest mot polisvåld, det blir så otroligt konstigt att göra det i ett sådant sammanhang. Det är konstigt att göra det överhuvudtaget, men just i det sammanhanget blir det ju väldigt, väldigt märkligt. Alltså, att det finns rötägg genom poliskåren i demokratier, det är sant. Men det är ingenting emot det som sker i Iran.
Fast knäböjandet har väl kanske att göra med att man vill ta ställning mot vad som uppfattas som systematisk rasism, både historiskt och idag inom amerikansk statsförvaltning generellt. Det är väl där ursprungligen det här kommer från, tänker jag.
Precis, och jag menar, det är ju i sig en väldigt radikal uppfattning som jag tror att publiken...
Fast den blev inte radikal, alltså man är väldigt, väldigt många har gjort det, så där har det ju blivit mainstream och allmängods. Även fast kanske inte alla reflekterar över den.
Ja, det svenska damlandslaget till exempel gör ju det där, och det är ju kanske inte heller en insats för damfotbollen.
Nej, okej. Okay. Vad tror du om det, Peter?
Och så har det ju blivit därför att den gesten har liksom med tiden reducerats till att bara vara ett allmänt ställningstagande mot rasism som är ganska innehållslöst liksom.
Ja, man visar att man är god helt enkelt. Det är ett enkelt sätt att visa att man är en god och fin människa.
Jag förstår faktiskt alldeles utmärkt vad ni menar. Det klart finns.
Nej, men så är ju de här liksom fotbollslagens politiska tänkande är ju extremt kortsiktigt också. Nu såg jag att Gareth Southgate, som är då Storbritanniens förbundskapten, gick ut och sa att det nog inte blir några ytterligare liksom manifestationer. De kommer liksom inte trumfa. För nu gick ju det tyska laget ut och gjorde någon manifestation i samband med att de tog lagbildat. Men engelsmännen kommer inte följa upp det här. Därför att det liksom stör deras koncentration inför matchen. Alltså att de inte ens verkar ha tänkt den tanken. Alltså tar man politisk ställning på riktigt? Tar man konflikt på riktigt? Ja, då får man liksom ta konsekvenserna av den konflikten också. Och det är ju att man förväntas både fullfölja den, kunna svara på frågor kring den. Och då blir ju fokus...
Men det är ju för att de inte är politiska organisationer på riktigt. Alltså de har ju ingen långsiktighet eller en tanke bakom. Och då blir det ju bara en gest. Sen skulle det vara intressant ifall lagen kunde förvandlas till politiska organisationer. Vi hade väl exempelvis ett brasilianskt lag en gång i tiden där det fanns liksom övertygade marxister som gärna tog debatt. Och dessutom spelade och vägrade att lyssna på tränaren som ansågs... det här är ju sant, men de var så bra så att... Så det har ju förekommit liksom tidigare att folk är ju inte övertygade. Svårt att tänka sig i dagens fotboll kanske. Men hörni, vi ska inte dröja länge vid detta. Vi ska gå vidare. Och då tänker jag att vi ska gå på veckans stora snackis på Twitter. Där jag tillbringar ohälsosamt mycket av min tid. Även i dessa yttersta tider. Jag har inte skaffat mig ett sånt där metadonkonto som alla andra har, utan jag är kvar på Twitter. Och där är det nämligen så att en artikel från Svenskan har blivit jätteomdiskuterad. Inte publicerad av oss på ledarsidan, utan på idagsidan faktiskt. Och det är första delen i en artikelserie som handlar om könskapet och kärleken. I den artikeln möter vi en ung man som är sverigedemokrat, tidigare lokalpolitiker och fortfarande sympatisör som jag förstod det. Som berättar att hans politiska ställningstagande gjort det svårt för honom att helt enkelt hitta kärleken. Kvinnor vill inte dejta eller inleda en relation med honom av politiska skäl. Och i den här artikeln diskuteras också det faktum att män och kvinnor skiljer sig åt på åt politiskt på gruppnivå, mer än det varit tidigare. Man röstar och tycker olika helt enkelt. Vad ska man börja när man då ska tycka och tänka om detta? Tänkte att Paulina ska få första kniven och sätta i dissektionsexemplaret här. Min första fundering är väldigt enkel. Är det så här? Tror du att det finns många som mannen i artikeln som upplever att politik påverkar relationer?
Jag kan, utifrån min anekdotiska horisont, så tycker jag att jag hör ganska ofta från män att de inte vågar prata med sina dejter eller flickvänner eller vad det kan vara om sina politiska åsikter. Och då gäller det just att killarna är mer höger än tjejerna, eller man utgår från att tjejer är mer vänster. Den här debatten bemöttes ju på DN Ledare i en text av Lisa Magnusson. Då skriver att det är klart att vi inte dejtar SD-are. SD-are är ju dumma i huvudet, i princip. En ganska rå text faktiskt, som jag reagerade ganska starkt över. Men jag tror att det är en ganska vanlig uppfattning bland tjejer som är vänster, att det går inte att ha en relation med någon som är höger för att högern är ond. Alltså höger överhuvudtaget, men SD...
Men är det så konstigt, om man då anser att Sverigedemokraterna är onda, då är det väl inte så konstigt att man heller inte vill ha några relationer, och allra minst intima eller nära relationer med en ond person?
Ja, men det är väldigt svårt att avgöra om någon är god eller ond på basis av vad de röstar på för parti. Alltså, även om du röstade på Vänsterpartiet när partiet hade tätare band med kommunistregimer, var man ond då? Var man en ond människa?
Ja, det tycker ju uppenbarligen folk. För att jag har också läst den här texten på DN Ledare, och jag har sett den här reaktionen. Återigen, på Twitter var det många som skrev att ja, det är inte synd om dig för att du är fascist, och fascister är onda människor, och då vill andra inte vara med dig. Jag säger inte att det här är åsikten.
Min inställning, som jag pratat om många gånger i podden, är att om man röstar på SD så är det inte alls säkert att man är fascist. Man kanske bara vill ha en minskad migration i ett land som har haft rekordhög migration i väldigt många år. Så det behöver inte alls betyda att man är fascist. Men sen så finns det en annan intressant psykologisk aspekt, tycker jag, och det är att kvinnor egentligen alltid, vad jag vet, vad jag föreställer mig, har fungerat som väktare av det som är propert och korrekt. Jag håller på att läsa Ann på Grönkulla, en av Ann på Grönkulla-böckerna. Har ni läst dem?
Ja, filmerna har jag sett.
Ja.
Eller sett filmerna. Ja. Då finns det ju en dam som heter Rachel Lind, som går runt och har ordning på grannskapet och ser till att alla beter sig propert och korrekt. Och den rollen har liksom alltid varit kvinnans. Att liksom kontrollera att allt går rätt till. Och när överheten och kyrkan var konservativ, så var de här väktarna också konservativa. De här Rachel Lynn-typerna. Och när överheten och kyrkan är Dagens Nyheter, då sker motsvarande förskjutning hos de här väktarna av det korrekta.
Okej, du menar alltså att kvinnor generellt då är mer benägna att följa den existerande ordningen och inte göra uppror mot den, så att om så att säga samhällets etablissemang och auktoriteter är åt visst håll, då kommer också kvinnor på gruppnivå ligga närmare den centrala linjen, så att säga. Det är en väldigt intressant tanke.
Precis, och det viktiga ordet här är förstås gruppnivå, det gäller ju inte varje kvinna, men det finns en sån kvinnlig duktighet. Alltså att hålla sig inom givna ramar och excellera inom de ramarna det är ju en väldigt kvinnlig sak.
Ja. Så kvinnor är alltså mer konservativa, om man med konservativ menar håller sig till liksom etablerad ordning?
Ja, och jag menar, det här märks ju på en massa sätt. Att det märks ju att det inte finns så många kvinnliga Elon Musk, per manlig Elon Musk. Eller att, ja, allt möjligt. Jag känner hur de börjar skriva en artikel på DN Ledare om att jag är dum.
Nej, men alltså, det behöver man inte göra, för att det här kan ju ha väldigt naturliga sociala förklaringar, att kvinnor kan ju ha kvinnans underordning exempelvis, att man då hellre, man vill inte stå ut för att man helt enkelt får mer pisk ifall man sticker ut.
Också. Ja, det finns väldigt många duktiga flickor i skolan. Det finns ganska få kvinnliga patent. Alltså det finns den typen av mönster. Sen kan man diskutera om det är socialt eller biologiskt eller en kombination. Men det finns den här kvinnliga duktigheten att inom givna ramar göra precis rätt, precis det som förväntas av en, och att utöva en social kontroll så att andra också agerar korrekt och propert.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi testar den tanken. Alltså tanken att duktiga flickor, det är kvinnlig duktighet av gammalt godkänt snitt som gör att man inte vill dejta sverigedemokrater. Vi testar den tanken på Peter. Vad köper du den?
Jo, men alltså, jag tror det finns ju ett socialt pris att beblanda sig med sverigedemokrater alltså hos många tror jag att det gör det. Men sen är jag inte så säker på att, så här, att det egentligen är Sverige. Det är inte säkert att det är partitillhörigheten eller partisympatin som gör det svårt för sverigedemokrater att få dejter. Utan det kan ju vara så att det är en viss typ av personlighet som är överrepresenterad bland sverigedemokratiska väljare och aktivister som inte är sådär våldsamt attraktiv hos, hos vissa grupper. Liksom.
Jag vet inte om det är sant längre. Alltså, Sverigedemokraterna är ju liksom inte en marginell rörelse längre. De har ju väljare av alla möjliga slag. Alltså, det är en femtedel av befolkningen. Mm. Liksom. Och en högre andel av män. Och en sån hög andel är ju inte knäpp. Liksom. Sen så är det här reportaget, men jag vet ingenting om den här killen och det är möjligt att alltså, man vet ingenting om det individuella fallet.
Nej,
men
vi behöver inte diskutera den här killen för det tycker jag känns lite onödigt. Han har hängt ut sig lite själv på ett sätt som jag... Ja, man ska vara försiktig med media och vana personer som uttalar sig om intima saker i media tycker jag. Så att vi behöver inte prata om honom.
Men det handlar ju också lite grann om hur man lever ut sina politiska...
Ja, du tänker på andelen tatueringar på bröstet med liksom den tyska örnen och sådär.
Nej, men så här, nu är det bra länge sedan jag befann mig på datingmarknaden, men om jag gav mig ut på datingmarknaden så tror jag att en viss typ av kvinnor med som säkert röstar vänster eller de som lever ut sina vänstervärderingar genom att ha ångest varje gång de unnar sig något eller håller på och liksom räkna klimatavtryck varenda gång man är i affären och handlar. Alltså, ni vet den där typen av liksom ångestdrivet, samvetsdrivet vänsterbeteende.
Mm.
Alltså, en sån dejt skulle jag avsluta ganska snabbt, inte för att det är vänster utan för att det är så jävla tråkigt. Det skulle inte funka.
Det finns ju ett auktoritärt drag här också som jag tror att många av oss känner igen. Att det är inte bara det att jag inte håller med dig. Jag tycker du är en förskräcklig människa för att du inte tycker som jag. Och det där auktoritära draget hos dagens woke vänster är ganska otäckt. Jag tror inte man tänker på det själva. Jag tror att man bara tänker på sig själv som god och klok och återigen proper och korrekt.
Men Paulina, kan inte du tycka att andra människor kan ha så vidriga åsikter att du helt enkelt inte vill hänga med dem eller dejta med dem ifall det har varit så?
Jag tror att det är så här att man tycker olika. Det är ju en del av ett demokratiskt pluralistiskt samhälle att människor tycker olika. Om man inte klarar av att umgås med människor, att sitta och prata med människor som tycker något annat än man själv, det är ju inte ett sundhetstecken.
Släpper in Mattias, på den tiden du var folkpartist, påverkade det ditt dejtande?
Du får nog formulera om den här frågan.
Mattias, har du någonsin upplevt att, ja, nu är du gift så många år, men att ditt dejtande påverkades av politiska åsikter hos dig eller hos den andra?
Nej, men jag tycker att det blir väldigt töntigt också när man ska hålla på och sätta sig till doms över andras smak i såna här väldigt intima bedömningar. Därför att det är ju per definition så att det man går igång på, det man tilltalas av i en relation, antingen den är tillfällig eller tänkt att vara långvarig, det är ju högst subjektiva saker. Så jag tycker att det blir väldigt fånigt att hålla på och moralisera över kvinnors val för att de inte passar någon då. Alltså, klickar ni inte? Vad är poängen med att dejta? Liksom? Varför gnälla över att bli ratad istället för att gå vidare? Det är, oavsett vad, det finns tusen anledningar till att man inte klickar. En av dem kan vara
precis,
politisk.
Det är min nästa fråga till alla, så här, om det här är ett problem att diskutera. För att hur väljer partner sexuellt eller socialt eller relationsmässigt? Det är ju en privat sak, i alla fall i vår tid och vårt land. Ett kollektivt intresse för detta, för något som liksom har så oerhört personligt och privat. Och vi vill ju, som högermänniskor, vill vi ju egentligen inte in och gräva i människors personliga val. Kan det inte bli miss... Nej, men... Ja, förstår du vad jag menar, Paulina? Mm. Det blir konstigt på något sätt.
Ja, nej, precis. Men samtidigt är det här ju... Det säger ju någonting väldigt intressant om vårt samhälle. Och jag, alltså, den här killen går ut och berättar det här. Och sen så får han då omedelbart bekräftat på landets största tidningsledarsida att ja, sådana som du ska inte få några dejter. För du är vidrig. Du har vidriga åsikter. Det är klart att det berättar någonting intressant. Och att liksom... Rachel Lind lever och frodas, och det är ju en intressant sak att veta om vårt samhälle och förstå.
Var är hon i Grönkulla?
Och sen så är det här ett utslag av...
Rachel Lind, ah, okej. Okay. Mm.
Precis, hon... Alltså, datingmarknaden är ju så att det är kvinnor som väljer. Det är kvinnors jobb att välja och mäns jobb att ratas, liksom. Och det här ser man till exempel på datingappar, så ser man att kvinnor tycker att bara ett fåtal procent av männen är attraktiva och intressanta. Männen tycker att en majoritet av kvinnorna är intressanta. Och det är kvinnor som är picky, och kvinnor är också uppenbarligen moraliskt picky. Och just nu tar det sig det här specifika uttrycket.
Men vad är felet med det?
Poängen är att kvinnor väljer, män ratas, och på vilka grunder män ratas. De varierar, men det är klart att det finns moraliska grunder också. Det är viktigt socialt och av andra skäl för kvinnor att rata män också på moraliska grunder. Och just nu tar det sig det här uttrycket, och i andra tider så är det andra uttryck.
Men varför är det kvinnorna vi diskuterar och inte männen? Är det inte så? Peter var ju inne på det. Alltså, Sverigedemokrat kommer med en stereotyp av hur folk beter sig på nätet och annars, deras brigader och liknande, de beter sig inte trevligt, de har en
skönhet. Fast Mattias, det gäller ju inte alla Sverigedemokrater, så vi kan ju inte generalisera så.
Nej, jag vet att det inte gäller, men varför diskuterar vi inte då, hur ändrar du på den här stereotypen? Vad gör du för att skilja ut dig från de här dyngskallarna som ju uppenbart finns? Varför diskuterar vi bara att kvinnor väljer fel och inte att männen inte gör tillräckligt för att bli rätt?
Vi säger inte att kvinnor nödvändigtvis väljer fel, men att de väljer.
Och att det, ja, så... men Mattias, jag tänkte också så här att om att bli rätt i det här fallet innebär att man ska ändra den åsikten som man trots allt är, antar jag, övertygad om, och som liksom man, precis som alla andra, ja, det är någonting liksom man har gått till sig själv och känner att det här tror jag på. Och att man då känner att då ska det ändras. Det tycker jag också blir lite konstigt.
Nej, jag skulle ju inte ändra åsikt för att liksom låtsas vara någon jag inte är. Men om du tvärtom, om det handlar om en fördom mot hur Sverigedemokrater är som personer snarare än liksom en ren åsiktsfråga, då finns det ju möjlighet. Men jag är mer fascinerad över att hela premissen handlar om att det är kvinnor som väljer fel, och där är hela problemet.
Har man som individ ansvar för att motverka fördomar mot gruppen, menar du? Alltså, är den enskilda personen då göra
du, sitt yttersta? Du kanske har ett intresse av det om du vill dejta folk som tror på den fördomen.
Fast du kan ju inte göra så mycket... För det första så handlar det inte om fördomar i det här fallet. Och den här sägs ju att det är åsikten det är fel på, att den är den som gör någonting ont. Men jag känner mig obekväm med den här diskussionen generellt av samma skäl. Mm. Att jag tycker inte vi ska in och belasta människor, varken hur de beter sig på dejter eller på något sätt känns det ovärdigt.
Nej, jo, men jag
försökte bara vända på perspektivet.
Jo, men vilket perspektiv vi än använder så är det här människors privatsaker, och det är, människor blottar sig, de är såriga här, och att det ska bli föremål för diskussion, ja, nu är det jag som har lyft upp den i podden, men men ni förstår vad jag menar ändå, liksom att
I båda fallen blir det ju fel att moralisera, tycker jag.
Men sagt, det var veckans stora snackis, så jag följer bara strömmen, stackars mig, jag har ingen egen vilja. Nej, men det är klart, det är ju intressant att diskutera, för vi uppenbarligen tycker vi alla saker om detta och har åsikter om det.
Nej, jag tycker egentligen inte saker om detta.
Nej, du låter bara käften glappa.
Ja, men jag tycker ändå så här, oavsett om det handlar om att man är sverigedemokrat eller någonting annat, så tycker jag man kan ju liksom stå upp för, jag vet inte om man ska kalla det för rätten, att inte bli fördomsfullt bemött. Men frågan är ju om det är det som det handlar om här, eller om det faktiskt är, det har jag svårt att tro att det han om, nu skulle vi inte prata om den här killen, men som det framgår i den artikeln så handlar det om att det är personer som har, som utifrån hur han har betett sig i sociala medier och liksom levt ut sina sverigedemokratiska värderingar, att det är det som har fått dem att rata honom.
Så är det säkert. Vi kanske egentligen inte har så mycket mer om det här att säga, tänker jag. Det skulle vara intressant att veta ifall det här är någonting som verkligen förekommer. Paulina, du har hört anekdoter stående från folk. Uppenbarligen finns den här killen. Man kanske skulle vara kul att få data. Är det här någonting som på allvar? För jag har också hört från andra hållet då gäller det då några kvinnor jag känner som är då i lite högre ålder då, men som är letar en man och då känner att fan, alla karar och gubbar nu för tiden är ju sverigedemokrater. Så det är från andra, jag hittar ingen vettig man i min egen ålder. Så att...
Ja, precis. Och för 100 år sedan hade man sagt så här, massa män som inte går i kyrkan, de kan man ju inte...
Ja.
De är ju inte möjliga att gifta sig med.
Ja, precis.
Det är precis samma mekanism. Ja.
Hörrni, vi kommer säkert återkomma till detta. Om inte annat så ska ju vår tidning då göra fler artiklar om just det här könskapet och kärleken. Så vi får se vad som händer med det. Jag tänkte vända mig till Mattias och då blir det som ni förstår betydligt mer prosaiskt. Mattias, jag skulle vilja prata min privatekonomi med dig. Kan jag få göra det?
Ja, det kanske inte jag rekommenderar, men
nej, men då, för att vi har just genomgått en valrörelse då det vinnande alternativet sa att allting skulle bli bättre för mig. Jag har bolån som jag amorterar på, som jag betalar allt högre ränta på. Jag har en fossilbil, tyvärr då, som blir allt dyrare att tanka. Och jag har ett hus att värma upp, allting det blir också dyrare. Och regeringen talade ju till mig innan valet så att det skulle bli bättre för mig. Hittills har det inte blivit det. Varför gör regeringen inte det lättare för oss villaägare med fossilbil som har höga huslån?
Nu var det ju inte så att de sa att det skulle bli bättre. De sa att de skulle försöka mildra de problem som finns med stigande kostnader för just den här gruppen. Mm. Och sen så noterar de ju att det där kostar betydligt mer än vad de egentligen hade tänkt sig. Men det är klart, jag menar, du får en rejäl elpeng, de sänker bensinskatten, låt vara inte så mycket som de trodde att de hade råd med, men det är fortfarande den största posten av budgeten. Du måste ändå medge att det finns andra behov, vi behöver bygga ut försvaret, vi behöver förstärka polis och rättsväsende med mera. Som också behövs. Det skulle också behövas att sänka skatter mer generellt, därför att inte bara människor som bor i villa som har det tuffare ekonomiskt nu. Så helt enkelt i relation till andra behov, plus då att om man skulle spendera väldigt mycket från statens sida så blir räntehöjningarna ännu värre, och då får du i ditt fall ganska mycket samma kostnader nästan oavsett hur du vänder
dig. Så jag har ingen anledning att klaga egentligen, tycker du?
Det har du ju, eftersom de lovade väldigt mycket och förmodligen lät som att man skulle åstadkomma mer. Men det är ju en generell läxa att politiker kan inte trolla med knäna. De kan inte, de har inte egna pengar, de måste ta dem från någon. Eller låna från framtida generationer, och det har just blivit dyrare. Så det är klart att det, liksom, det var en överbudspolitik i valrörelsen, och det förtjänar politikerna att få kritik för.
Och de som är som mig och väljare som mig, vi har lite anledning att vara lite besvikna då?
Ja, det beror på, röstade du för liksom din privatekonomi och inte för några... någon mer generell inriktning på landet så
men jag röstar ju alltid på Folkpartiet, Mattias, det vet du ju. Och det skulle jag göra oavsett om det var en häst som var partiledare, som Ebbe Karlsson sa, hos Socialdemokraterna. Så att, i mitt fall röstar jag inte angående min person, privatekonomi, men människor som mig som gör det. Mm.
Och då har du mindre anledning att bli besviken. Jag är ju i en liknande situation som du, jag också boende med lån och bensinbil och liknande, men är inte lika besviken därför att jag röstade också för en regering som inte försöker ge allt åt alla och som kan hantera när det blir tuffare ekonomiska tider och prioritera bland utgifter, och det tycker jag att regeringen har gjort bra genom att göra mig och andra privatekonomiskt besvikna.
Finns det någon risk i att människor får det helt enkelt för tufft och att hushållen drabbas så att man kanske måste sälja sitt hus eller att man måste, ja, det går helt enkelt väldigt illa för en?
Ja, alltså det händer ju alltid under omvälvningar. Den här föreställningen om att vi skulle kunna leva i en skyddad värld som där det aldrig märks när ekonomiska villkor förändras. Vi hade en pandemi som drog in, det ledde till att människor dog. Det var förmodligen oundvikligt, även om vi kan diskutera hur mycket eller lite och vad politiken kunde göra för skillnad på marginalen. Det är vi fortfarande inte riktigt överens om. På samma sätt, vi vill nu stänga ut Ryssland från ekonomiska transaktioner, därför att det är ett av de maktmedel vi har som vi anser är betydligt bättre än en väpnad konflikt med hela Europa. Vi stöder Ukraina genom bland annat ekonomiska sanktioner, och det är klart att de får en kostnad beroende på hur vi har byggt upp. Det är förstås inte, jag hävdar inte att vi på något sätt lever i den bästa av alla världar, men det har ett ofrånkomligt pris att handla mindre med andra, att ha nedstängda länder som vi tidigare har importerat från. Vi påminns om att det sker till en betydande kostnad när vi inte handlar med varandra. Och det märker vi nu bland annat.
Peter, tror du att en del väljare känner sig lite blåsta av regeringen när det gäller just de här frågorna jag pratar om?
Ja, det tror jag. Och det tycker jag att de har fog för att göra också.
Vad skulle regeringen ha gjort för att, eller borde det vara rätt av regeringen att blåsa dem?
Ja, det beror ju på med, vad ska jag säga, vad man, vilka mål man har prioriterat. Om målet, det viktigaste målet var att ta regeringsmakten, ja, då uppnådde man ju det. Mm. Nej, men vi varnade ju för det här på sidan redan i våras, att liksom, den dåvarande oppositionen liksom underskattade hur illa det kunde bli ekonomiskt. Jag lyssnade på en intervju i radion med Elisabeth Svantesson häromdagen som delvis ursäktade liksom bristen på infriade löften med att situationen har försämrats och prognoserna har försämrats sedan augusti. Och det är mycket möjligt att huvudprognosen har försämrats, men det som hände nu var ju inte ett främmande scenario, alltså som ett seriöst regeringsalternativ eller en seriös opposition, så måste man ju ha en politik som klarar mötet med flera olika verklighetsscenarier, inte bara huvudscenariet.
Peter, för regeringen en politik idag som gör att det så småningom kommer bli bättre för mig, tror du?
Jag tror ju att så länge de allra värsta partierna hålls borta från regeringsmakten, så blir det alltid ekonomiskt bättre. Så det är ju första näringslivet som genom sin, som vad ska jag säga, skapar produktivitet och tillväxt som kommer medborgarna till del. Och så länge ytterkanterna hålls borta så kommer alla regeringar att lyckas åstadkomma det, även om det kanske är lite olika takt.
Men då är jag lugnad. Då sänker jag innetemperaturen och härdar ut några år helt enkelt. Är det ditt råd?
Ja, gör det.
Och håll tyst med dig. Mattias, vill du komplettera någonting här?
Ja, men alltså man får ju ändå sätta det i relation till tidigare generationer. Det var trots allt... Det var,
jag ska vara tacksam över att jag inte dör i böldpest, tänker du?
Oja. Jag menar, 90-talskrisen till exempel var ju betydligt Där hade vi helt andra räntenivåer och folk fick verkligen gå från hus och hamnade i skuldfällor och liknande. Och ja, finanskrisen gav ju en rätt rejäl upptickning i arbetslöshet, och det var ja, men Saab och andra stora arbetsgivare som lade ner och annat. Så det är klart, sånt kan man aldrig helt skydda sig mot och ska förvisso inte heller göra, därför att en del omställningar behöver komma. Och då är det ju bättre att ha en regering som ser till att de går så smidigt som möjligt och att folk kan få nytt arbete om man blir av med arbete, eller kan hitta ett nytt boende om man behöver byta, om man tagit sig ekonomiskt vatten över huvudet och så vidare. Det är ju snarare så man bör jobba med det. Men framförallt så får man ju inte tappa, och det var väl en av de stora kritikerna mot det här, att det blir så mycket krishärdar, och om staten ska rycka ut i varenda krishärd så tappar man mycket av det som långsiktigt gör tillvaron bättre. Alltså att varaktigt göra villkoren bättre för produktion och företagande och tillväxt i landet. Mm.
Det låter bra. Hörrni, vi ska ta och gå vidare. Och det har faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment. Ni vet det här som heter Svar direkt. Då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett 9-meterskott från Staffan Olsson, skickar på mina kollegor ett nyligen lagt förslag. Och dessa kastar sig likt en Thomas Svensson, skickar ut sina ben för att plocka upp det. Och det gör man genom att ge ett kort binärt svar, ja eller nej, för eller emot. Och snabbt ska det gå. Därför heter momentet Svar direkt. Ni vet hur det går till. Känner ni er redo att dra igång?
Oh ja, du drog in handboll här mitt under fotbolls-VM.
Jag vet inte om ni har sett det, men jag har ju en serie då där nostalgisk ger exempel på olika sporter från 1900-talet. Det var ju volleyboll förra veckan exempelvis, och det har varit ishockey och så vidare. Så att snart kommer jag väl in...
Var det Håkan Björne?
Och... Ja, precis. Och Janne Hedengård och de där. Så att, det kommer bli mer sånt i framtiden. Och mer obskyra sporter misstänker jag, eftersom de börjar ta slut helt enkelt. Hörrni, jag ska bara säga en sak. Det skrivs en jäkla massa debattartiklar i Sverige, men det är egentligen få av dem som innehåller väldigt särskilt konkreta förslag. För jag letar ju alltid efter konkreta förslag, så jag går igenom alla debattsidor. Och väldigt mycket är det så här, jag skriver en debattartikel för jag tycker vi ska tänka mer på den här saken, eller vi ska gå åt det här hållet, eller vi borde...
Vi måste diskutera.
Ja, vi måste diskutera det. Väldigt, väldigt mycket så. Få där vi säger, jag vill att X ska bli Y, att A ska bli B. Så att, ja, det är svårare än man tror.
Så nu ska du fråga om vi vill ha bättre klimat, rikare människor och fred på jorden.
Jag ska fråga ifall vi måste prata om invandringen, Mattias. Och du ska svara på detta. Hörrni, vi drar igång. Vi börjar med Liberalerna. De har offentliggjort sin valanalys. 46 sidor analyserar partiet sin valrörelse, som man med egna ord beskriver som heroisk. Man ger också rekommendationer inför framtiden, och en sån rekommendation handlar faktiskt om humor. Så här skriver man: vår politiska kommunikation bör hänga ihop med en större berättelse som knyter an till våra värderingar. Humor visade sig framgångsrikt i kampanjen för att marknadsföra Johan Persson efter partiledarbytet. Liberalernas kommunikation kring vad vi åstadkommit i regeringsställning bör under mandatperioden fortsätta på detta spår. Frågan jag vill ha svar på ger därmed sig själv. Bör Liberalerna använda humor för att kommunicera vad man åstadkommer i regeringsställning? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Ja. Nej.
Peter, varför är du livrädd för liberal humor?
Därför att liberaler är inte roliga.
Nej. Kort och precis.
Det kommer ju bli antingen humor eller ofrivillig humor. What's not to love?
Ja, jo, förvisso.
Paulina, varför vill du ha mer humor?
Nej, men de har ju så goda förutsättningar med loggan också, tänker jag. Mm. Det finns ju så mycket att spela på nu.
Här vill jag passa på att krädda Expressens politiska reporter och analytiker Viktor Bartkron, som var den som fäste min uppmärksamhet på den här skrivningen i valanalysen. Viktor, som för övrigt kanske är den enda personen vid sidan av undertecknad som imorgon dag skulle kunna disputera muntligt på folkpartikunskap den dagen rättvisa råder och detta ämne äntligen blir akademisk disciplin. Hörrni, vi ska gå vidare till mer humorfattiga ämnen, och då handlar det som alla förstår om Centerpartiet. Där har man som bekant snart partiledarval. Man ska bestämma vem som ska efterträda Annie Lööf, och knivarna slipas inför detta avgörande. En av kandidaterna heter Daniel Bäckström. På en utfrågning arrangerad av Centerkvinnorna tidigare i veckan fick han frågan om han kunde tänka sig att viga samkönade par och gå längst fram i Pride-tåget. Och då svarade han på den första frågan att han inte hade vigselrätt, sedan att han fick fundera, och sen på den andra frågan sa han att han ville ha en dialog med partiet hur medverkan i tåget ska gå till. För detta har han nu fått kritik. Vad säger då ledarredaktionen om Bäckströms svar? Tänk nu utifrån en centerpartistisk kontext. Är det okej att svara att man behöver tänka på om man vill viga samkönade par och att man vill ha dialog med partiet huruvida man ska gå längst fram i Pride-tåget? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Nej.
Nej.
Ja, Paulina, du var ensam här.
Ja, men det var en fantastisk låtsasskandal. Och sen att läsa hans långa inlägg på Facebook där han bedyrar att han verkligen är för alla de här sakerna. Att han bara liksom inte var beredd på frågan. Och ibland så kanske man inte kan svara på någonting direkt när man sitter inför publik. Alltså, det är så, vi är tillbaka i det här woke-auktoritära. Och det är en ganska otäckt fenomen i offentligheten. Jag tycker att han gjorde det bra och man ska ha cred för det.
Okej, okay. Peter, vad säger du?
Ja, nu bad du ju oss här att svara på det här ur ett centerpartistiskt perspektiv.
Jag vet inte om Paulina uppfattade det riktigt.
Jag vet inte om jag har
ett personligt perspektiv. Du kan inte sätta dig in i det centerpartistiska
kynet.
Ur mitt eget perspektiv så tyckte jag att han intog en helt liksom legitim ståndpunkt. Men jag var ju förvånad. Alltså, han är ju rimligen medveten om vad den här typen av frågor har för liksom symbolisk tyngd i det parti där han aspirerar på partiledarposten. Så att, och då tycker jag att då borde han kunna gett ett betydligt tydligare svar på det.
Det tycker jag, tänkte jag också faktiskt, att märklig fråga att snubbla på. Hörrni, eller Mattias, vill du kommentera det förresten någonting?
Nej, alltså visst är det väl så att man får vigselrätt när man är partiledare?
Det vet jag faktiskt inte, det får vi kolla upp vid tillfälle.
För jag tror att det är väl så att man får den rätten där, och då bör man ju vara förberedd på hur man kommer att använda.
Nej, har alla riksdagsledamöter vigselrätt?
Ja, men du.
Ja, det får vi kolla upp. Vi ska gå vidare. Och det är dags för mitt stora favoritmoment. Det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner till detta moment väl. Jag testar ledarsidans skribenter på några trivia frågor som anknyter till dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan vara med och svara. Svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör, då är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent. Och ni behöver aldrig mer bry er om vad just dessa ledarskribenter skriver eller tycker, för ni är ju smartare än vad de är. Grattis till er i så fall. Peter, du är ju regerande mästare efter att ha defilerat i förra veckans På spåret-tema. Det var en sån kross att matchen mellan Djurgården och Hammarby i augusti 1990 framstod som en jämn och spännande match i jämförelse. Och nu vet du också att jag på uppmaning av läsare gjort om reglerna. Svarar man gör man genom att säga sitt namn, men nu är det så att man bara får minus om man svarar innan jag läst färdigt frågan. Då slutar jag läsa och då får man svara. Men om jag har läst färdigt frågan, då får alla en chansning vardera utan att riskera minuspoäng. Då ska vi dra igång, och på söndag är det ju första advent. Jag tycker detta ska vägleda oss idag. Och första advent, då tänker jag förstås på Sveriges första kvinnliga utrikesminister. Vad hette hon?
Peter.
Ja, Peter, låt höra.
Visst var det Margareta av Ugglas?
Det var det inte. Du står kvar på 0 poäng.
Nej!
Någon annan som vill chansa? Inga minuspoäng som sagt. Paulina humma lite där.
Paulina, då gissar jag också Laila Freivalds.
Det var det inte heller. Svaret är nämligen Karin Söder som blev utrikesminister 1976. Ja.
Det var ju faktiskt ganska länge sedan.
Det var länge sedan. Det var det. Mm. Karin Söder efterträdde då en annan legendarisk minister, Sven Andersson, en av Sveriges allra, allra hårdaste kalla krigare. Stor Sven kallad. En annan som var stor, det var ju Stora Småland i Hedeborna. Och i Småland, där ligger ju Kalmar. Nämn en av de två ministrarna i regeringen Kristersson som är född i Kalmar.
Mattias.
Ja, Mattias, låt höra.
Niklas Bikman. Mm,
helt rätt, 1 poäng till dig. Kan du den andra också? Kan du få ett bonuspoäng här?
Kan Anna Tenje vara från Kalmar?
Nej, Erik Slotter. Ja. 1 poäng till Mattias, 0 för övriga. När första ljuset brinner står julens dörr på glänt, heter det ju i förskoleramsan. Dörr, The Doors, låt The End, spelades i inledningen på en känd film av Francis Ford Coppola. Vilken då? Peter, du vet vilken låt jag pratar om?
Jo, det vet jag.
Mm. Minns ni inte den här scenen? Jag kan säga att det är, som ledtråd kan jag säga att det är en djungel med exploderande napalm i, som visas just.
Peter.
Peter, får höra.
Plutonen.
Nej, det var inte sant. Det var Apocalypse Now. Plutonen är gjord av Oliver Stone, som du känner till.
Ja, men... Förlåt.
Fan, jag var ju på väg att svara, men okej.
Okay. Hörrni, Mattias leder fortfarande ett poäng. Första ljuset får oss att tänka på första AP-fonden. Hur många AP-fonder finns det just nu?
Mattias?
Ja, Mattias.
5.
Det var fel.
Ah.
Peter.
Ja, låt höra.
7.
Det var fel. Paulina, du har ju chansen gratis här. Du ska ju ta den.
Men det, vi har ju pratat om det här. Det finns ju en skamfaktor också, förutom minuspoäng.
Chansen på 323.
365 AP-fonder. Nej, jag vet inte.
Nej, okej. Okay. Det finns 6 stycken. Första, andra, tredje, fjärde, sjätte och sjunde.
Ja, just det. Det är därför man blir förvirrad.
Mm. Fortfarande Mattias leder på ett poäng. Ja, första ljuset, första världskriget ger sig själv. Vem var kung i Sverige när första världskriget bröt ut?
Paulina.
Paulina, kör.
Vänta lite, jag måste få tänka.
Nej, det ska man ha tänkt färdigt.
Ja, men det var ju Gustav den femte.
Ja, det var rätt. Bra.
Ja, tack.
Ett poäng till dig också, ett poäng till Mattias och 0 poäng till Peter. Första advent, och då tänker man också på första flygskadan förstås, som senare döptes om till attackskadan. Under kalla kriget var detta ett av försvarsmaktens allra starkaste anfallsvapen, som i ett tidigt skede skulle sättas in mot sovjetiska invasionsstyrkor på väg över Östersjön mot Sverige. Attacken beordrades då direkt av ÖB och hade ett smeknamn i enlighet med detta samt den tänkta kraften i anfallet. Vad kallades helt enkelt attackskadan informellt inom försvarsmakten?
Det här var för möpet.
Mattias.
Ja, låt höra.
Dum chansning, men det pratades ju om flygande tunnan.
Nej, det var inte riktigt rätt, Mattias. Och du har visat att du inte är någon möp, kan jag säga.
Och, lyssnarna måste vara chockade.
Den kallades för ÖBs klubba. Så där fick alla möpar någonting. Ja, men alltså, det var ändå ganska vackert att tänka sig. Alltså, från vägbaser utspridda på Västgötaslätten eller Hälsinglands susande skogar skulle ett stort antal AJ-37 lyfta och förmörka himlen över angriparen. Och detta var alltså då ÖBs klubba. Hörrni, att advent kommer från Adventus Domini, det vet ni. Så här får Paulina inga gratispoäng för sitt latinstilande. Ni kanske också vet att adventstiden långt tillbaka också var en fastetid, även om detta sedan länge fallit ur bruk. Men en rest av denna julfasta finns dock kvar i form av en gammal julbordsrätt som enligt traditionen började förberedas på annadagen, det vill säga den 9 december. Vilken rätt tänker jag då på?
Paulina.
Ja, säg.
Nu gissar jag. Jag gissar att det är något med fisk, så jag gissar lutfisk.
Ja, och det är helt rätt. Då har du 2 poäng, Mattias har 1 poäng och Peter har 0 poäng. Hörrni, i adventstider tänker man förstås också på adventskalendrar, eller då julkalendrar förstås. Så det är dags att testa era kunskaper om sådana, och då sådana som gått i Sveriges Television. En fin svensk jultradition är ju att rasa mot just årets julkalender. Nu kommer jag nämna ett exempel på rasande, och då vill jag ha namnet på julkalendern det rasades emot. Förstår ni?
Ja, jag förstår. Mm.
Tomte med pistol på julkalenderns pappersupplaga.
Paulina,
får höra.
Ture Sventon.
Nej, det var fel.
Nej.
Jag säger att detta var som ledtråd 1984.
Oj.
Tänkte att Peter och Mattias skulle minnas det här.
Ja.
Nej, det var julstrul med Staffan och Bengt.
Det hade jag aldrig gissat utifrån den ledtråden.
Det här då, det rasade mot att barn i miljonprogramsområden kastade ut julgranen från 8:e våningen. Ja, låt höra.
Broster.
Nej, det var fel.
Fan. Där måste ju Mattias få en minuspoäng, för han tog det innan.
Ja, du får en minuspoäng. Vad är du på, ja, Mattias, då?
Då är jag på noll.
Då är noll. Ja. Barn i miljonprogramsområdet som kastar ut julgran från 8:e våningen. Det var ändå en centerpartistisk riksdagsman som hörde av sig till radiochefen och skrev så här: programmet är ytterst olämpligt för barn. De kan ta allvarligt skada av att titta på detta. Så bär sig ju ingen vettig människa åt. Små barn kan lätt tro att det är så man ska bete sig när man blir stor. Vid ett tillfälle kastar man ut en julgran från 8:e våningen. Det är direkt livsfarligt att lära barn sånt. Och ledtråden är att det här året var då julkalendern inte ett pappersark utan en byggsats i tredimensionell där man skulle bygga ett höghus. Och kalendern hette Barnen i höjden 1972.
Ja, det var ju den jag tänkte på, men jag tog fel namn.
Det här året rasades det mot en oerhört obehaglig och realistisk scen där ett stort antal spädbarn avrättas brutalt.
Ja, Peter, jag kommer inte ihåg vad den här julkalendern hette, men det var ju den här, vad säger jag, stillbildskalendern med Jesus, ja, och Maria.
Det räcker, det heter Marias barn, och eftersom du nämnde Jesus och Maria så får du rätt på det. Ja. Kanske den tråkigaste kalendern som någonsin gjort, så ändå lyckades man få med så här obehaglig scen att massa barn mördades dessutom.
Ja, det var väl Herodes?
Ja, det var Herodes som gjorde det, såklart. Ja. Peter 1 poäng, Paulina 2 poäng, Mattias 0 poäng.
Jag tror jag har ett poäng.
Du har ett poäng, okej. Okay. Det här då. Mm. Uppmaningar till okkultism rasades emot. Och kalendern blev beskylld för att vara ondskans hantlangare.
Det här känner man ju igen. Det här är inte så.
Detta på grund av att några figurer i kalendern lekte anden i glaset. Och det var då en präst som ansåg då att därmed hade Sveriges Television gjort sig till ondskans hantlangare. Ni var sämre än det här än jag trodde faktiskt. Mm. Det här var Mysteriet på Greveholm, grevens återkomst år 2012.
Mm, så var det.
Den här då, det rasades mot att huvudpersonen tog en lärarvikarie på brösten.
Mattias.
Ja?
Det måste ju vara Sune.
Nej, det var det inte. Men jag kan säga att du är väldigt nära. Det var Håkan Bråkan som var julkalender 2003. Den här då, det här året så rasades mot att man framställde forskare och vetenskapsmän i dålig dager och förmedlade en nidbild av forskningen. Vilket var det?
Och det kommer jag ihåg, men...
Nej, svaret är Jakten på tidskristallen 2017.
Ja, just det. Man kommer ju inte ihåg titlarna på de här julkalendrarna. Man kan ju liksom få upp bilder i huvudet, men man inte vad de hette.
Det här året då, den här julkalendern rasades på att den hade noll julkänsla. Det var ett plagiat av Alice i Underlandet, samt det var ett kommersiellt jippo, eftersom man samtidigt passade på att sälja dockor och böcker och annat med koppling till serien.
Gud, vad dålig jag är.
Nej, så...
Mattias?
Ja?
Petsson?
Nej, det var det inte. Det var... Är det någon annan som vill svara? Svaret var Regnbågslandet 1970. att det är för lite snö, att det råder oklara könsroller och att det hela präglas av vänsterextremism, det är ju vanliga punkter att klaga på när det gäller julkalendern. Så också 1971. Vad hette den julkalendern med lite snö, oklara könsroller och vänsterextremism? Och den är nämnd...
Mattias.
Ja, Mattias.
Ja, men det var väl Broster.
Ja, det var rätt. Bra, Mattias. Ja. Sagt, det här var det lite klent med kunskaperna. Det är kanske dags för lite självransakan, ja, här.
Är det 1-1-1 nu, eller?
Jag tror faktiskt att Paulina har två. Men jag
överlåter det till domaren. Jag tror att jag bara
har... Kommer ni inte ihåg vad det har för poäng? Det kommer inte jag ihåg heller faktiskt.
Jag tror att jag bara svarar på Gustav den femte och någonting annat.
Ja, men då har du,
och sen svarar
jag ett poäng, Mattias. Jag tror Mattias har ett poäng faktiskt.
Ja, men det sa jag ju.
Ja, nu har han det.
Ja, och Peter har ett poäng. Ja,
jag hade ett, Och så fick jag 0 och nu har jag 1
Okej,
igen.
Då blir det en avgörande utslagsfråga. Den allmänna motionstiden i riksdagen har precis tagit slut. Hur många motioner har riksdagsledamöterna skrammat ihop i år, närmast vinner?
Jag satt ju och kollade.
1100.
1100, säger Peter.
Nej, förresten, jag ändrar mig till 963.
963, säger Peter. Vad säger du, Mattias?
Nej, jag tror det är 2000.
2000, exakt. Och vad säger Paulina?
Alltså, det brukar ju vara sån här, ett så här låtsasmått på om riksdagsledamöter är engagerade. Och de är ju 365 stycken ändå.
Nej, de är 349. Det är 365 dagar om året.
Ja, det är 365 var det andra som jag tänkte på. Ja, men 2100 då.
Och därmed är Paulina närmast, för 2238.
Yes!
I en mycket, mycket svag omgång så är det ändå Paulina som håller näsan ovanför vattenytan och vinner.
Jag har ju själv rasat mot en julkalender en gång. Den här som heter 1000 år till julafton. När det sitter en man på en säng och säger olämpliga saker.
Jaha, det raset hade jag missat då. Hade jag känt till det hade jag naturligtvis tagit med det.
Peter, du kanske vill att jag tar upp det igen i någon kommande text?
Ja, gärna.
Tack.
Hörrni, då har det blivit hög tid att runda av för idag. Paulina, du kan ta med dig den här Lucia-kronan ända till nästa vecka då, och vara regerande mästare.
Ja, men äntligen.
Hörrni, stort tack för att ni var med och pratade allting från dating till min privata ekonomi till tittarstormar mot julkalendrar idag. Tack så mycket.
Tack.
Ett nöje.
Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni hade lite bättre koll på julkalendrarna, mina kära kollegor. Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.